var dubbelagent och han var en av de ledande männen bakom mordförsöket på Hitler den 20 juli 1944. Men han var också en stor beundrare av Gandhi och hans icke-våldsmetoder. Han var en man som mitt under brinnande krig tog ställning för de svaga. Dietrich Bonhoeffer blev ett ljus i mörkret.
Flygplats en tidig majmorgon 1942. Ett brittiskt kurirplan landar efter en riskfylld nattflygning över Nordsjön. Ombord finns bland andra den engelske biskopen Bell av Chichester, på väg till överläggningar med svenska kollegor. Hemma hos en vän i Sigtuna får han emellertid ett oväntat besök. I största hemlighet smugglas den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer in i huset. Bonhoeffer, som är en av hans allra bästa vänner, hitrest på kurirpass från den militära underrättelsetjänsten Abwehr, men i själva verket representant för motståndsrörelsen. Till sin häpnad får Bell höra Bonhoeffer berätta att en grupp höga officerare förbereder en kupp mot Hitler. Och nu ber han Bell vädja till Churchill om rimliga kapitulationsvillkor om kuppen lyckas. Dietrich Bonhoeffer avrättades den 9 april 1945 för sin inblandning i 20 juli-attentatet mot Hitler. Men hans öde och tänkande lever och fascinerar än idag. Viggo Junkes och Anders Jonåker är två av de många teologer som försökt följa Bonhoeffer i spåren.
Ja, vi sitter ju nu i det hus och det rum där Dietrich Bonhoeffer kom 1942. Och han kom ju hit då som dubbelagent egentligen. Så tyskarna tror att han är agent, och i själva verket så ska han förhandla med britterna om hur man ska uppfatta Tyskland. Och han vädjar då genom Bale till Churchill att göra skillnad på tysk och tysk. Så det här rummet rymmer ju en oerhörd dramatik som hör slutskedet till andra världskriget till. Och samtidigt är det ju det Bonhoeffer gör här formuleras ju sedermera till en anklagelse som ska kosta honom livet.
Det har alltid varit så med Bonhoeffer, som fick jag berätta, att han har varit inte bara akademiker, utan han har också varit sann själv mot sina idéer och sin teologi. Det har liksom gått rakt igenom hela hans liv och kanske just därför kostat honom livet.
År 1906 är både första och andra världskrigets fasor ännu långt borta. Dietrich Bonhoeffer föds in i en borgerlig idyll i staden Breslau som nummer 6 i en syskonskara på 8. Fadern är en framgångsrik professor i psykiatri. Modern en varm och generös kvinna som gärna sjunger och spelar med sina barn. Bildning och kultur är familjens ledstjärnor. Men särskilt kyrkliga är man inte, så den unge Dietrichs yrkesval väcker ett visst uppseende.
Jag vet att när hans pappa får klart för sig att Dietrich Bonhoeffer tidigt ska bli teolog, då har de ju präster i släkten. Både på pappans sida och mammans sida. Och då säger pappan: "Åh, stackars Dietrich, ska du behöva leva ett händelsefattigt liv på landet som präst?" Och så småningom så blir det klart för den här psykiatriken, professorn i psykiatri. Han kunde aldrig föreställa sig att kristen tro skulle befinna sig i det läget att den skulle kunna åstadkomma och vara part i en så stark konflikt.
Bonhoeffer gör en snabb och lysande akademisk karriär och utvecklar också ett starkt personligt intresse för kyrkans roll i världen. Och när det nazistiska inflytandet tilltar i den tyska lutherska kyrkan på 30-talet och kyrkan till och med inför den omstridda så kallade arierparagrafen som utestängde judar från ämbeten i kyrkan, då är Bonhoeffer en av de första som slår larm. Biskop Martin Lind har forskat om kyrkan och nazismen.
Det fanns alltså på Luthers håll en öppenhet för nazismen. Det fanns också, det måste sägas mycket tydligt, lutheraner som tog ställning mot Hitler, mot nazismen. Det fanns absolut många sådana. Och Dietrich Bonhoeffer, kanske en av de främste lutheranerna. Jag ser honom som en rätt tydlig lutheran. Men det fanns då också en luthersk hållning pro-nazism, för nazismen. Och det bygger väl egentligen mycket enkelt på det här dubbla regimentsläran, att man tänker sig att det finns en världsligt regemente och ett andligt regemente, och i det andliga regementet styr Gud och i det världsliga regementet styr förnuftet. Och det var förnuftigt för en tysk på 30-talets början, i en orimlig arbetslöshet och en orimlig inflation och faktiskt en knapphet med de dagliga villkoren. Det var förnuftigt för många att bejaka Hitlers program. Men för Bonhoeffer blev det allt viktigare att kyrkan har en förpliktelse att ta ställning för människor. Inte därför att de är kristna, judar, hinduer, muslimer, utan därför att de är människor. För varje människa har ett okränkbart värde. Och den kristna kyrkan måste ta ställning för människor mot varje typ av förtryck och kränkning och övertramp. Och speciellt då för den svaga människan naturligtvis.
1933, när Adolf Hitler har tillträtt, gjort maktövertagandet, då är Bonhoeffer 27 år. Av någon konstig anledning så han håller ett tal i tyska radion. Och detta tal handlar om ledarprincipen som Hitler har genomfört. Och det genomskådar Dietrich Bonhoeffer nazismen på en gång. Så att andra, de behöver ha koncentrationsläger och taggtråd och ugnar och krig och bombade städer och sånt där. Det behöver inte han. Han genomskådar nazismen ändå. Innan allt detta finns på plats.
Om dumheten. Dumheten är en farligare fiende till det goda än ondskan. Mot det onda kan man protestera. Man kan avslöja det. Man kan i värsta fall förhindra det med våld. Ondskan bär alltid självförintelsens grod inom sig, eftersom den åtminstone framkallar ett inre obehag hos människan. Mot dumheten är vi värnlösa. Vid närmare påseende visar det sig att varje stark yttre maktutveckling, det må vara politisk eller religiös, slår en stor mängd människor med dumhet. Ja, man vågar nästan tala om en socialpsykologisk lag. Den enes makt behöver den andres dumhet. Processen är inte den att vissa, till exempel intellektuella anlag, plötsligt skrumpnar eller förtvinar, utan människan förlorar sin inre självständighet under maktutvecklingens övermäktiga tryck, så att hon mer eller mindre omedvetet avstår från att ta ställning på egen hand. Sålunda förvandlat till ett viljelöst instrument blir den dumme i stånd till allt ont, men samtidigt ur stånd att inse det onda. Här ligger risk för ett diaboliskt missbruk som kan döma människor till slutlig undergång. För övrigt av dessa tankar över dumheten, det trösterika med sig, att det inte alls tillåter oss att betrakta flertalet människor som under alla omständigheter dumma. Det kommer i verkligheten an på om de maktägande anser sig ha mest nytta av dumheten eller av den inre självständigheten och klokheten.
När makten i kyrkan tas över av de hitlertrogna så kallade tyskkristna, då bildar en rad präster med Bonhoeffer i spetsen en egen bekännelsekyrka i protest mot nazifieringen. Men till och med vissa av bekännelsekyrkans präster börjar vackla i sin hållning. Bonhoeffer finner för gott att lämna landet ett tag och tar en prästtjänst i London. Där knyter han internationella kyrkliga kontakter, och det är här som den livslånga vänskapen med biskop Bell tar form. 1935 kallas Bonhoeffer hem av bekännelsekyrkan för att bli ledare för den underjordiska prästutbildningen i Finkenwalde. Han blir snabbt populär bland kandidaterna som lär känna honom som en from men levnadsglad och humoristisk person. Det är här han lär känna Eberhard Bethge, som blir hans bäste vän och som senare samlar hans fängelsebrev och skriver hans biografi.
I looked around now, where's the director? And then someone playing with the others in the evening at the dunes, at the beach of the Baltic Sea, doing some sport there. They said, oh, this he is. And he didn't look very different from the candidate who was just 3 years older than I was in those days. And then they told me, oh, he was already a teacher at Berlin University. He has written already some books and he knows everything. And he's one of the most radical fighters for the Confessing Church. Of course, that pleased me. But then I didn't know what he was really like. And then I remember how I was surprised when he took a little walk with me together on the beach and asked very personal questions about my last month of service in a congregation already and what my family was like, and he seemed really to be personally interested in me, and that pleased me very much.
Bonhoeffer är också aktiv i den internationella ekumeniska rörelsen, och när kyrkornas världsråd håller konferens på Fanö i Danmark, då levererar han ett flammande tal om de kristnas ansvar för världsfreden. Hans mål är att väcka de slumrande systerkyrkorna till insikt om vad som håller på att ske i Tyskland och i världen. Hans elev Winfried Mechler minns hans fredspredikan.
Our task as theologians consists only in accepting the commanding of peace as a binding one, not as a question open to discussion. There is no way to peace along the way of safety, for peace must be dared. It is a great venture. It can never be safe. Peace is the opposite of security. To demand guarantees is to mistrust, and this mistrust in turn brings forth war. The hour is late. The world is choked with weapons, and dreadful is the disgust which looks out of all men's eyes. The trumpets of war may blow tomorrow. For what are we waiting? Do we want to become involved in this guilt as never before? I think that was the same day after that sermon Bonhoeffer gave in the morning. Our group was on the beach and Bonhoeffer came to us, and then a young Swedish minister asked Bonhoeffer, Dr. Bonhoeffer, you spoke about peace and war and about the peace testimony of Christians. When Hitler will go to war and call you to arms, can you tell us what you personally will do? Bonhoeffer remained silent for a long while and played with his fingers in the sands, and then he faced the asker and said very, very slowly but very convincing, well, my dear friend, I hope that God in that case will give me the power not to take arms. All of us knew what that meant. That meant that Bonhoeffer said he could face death. Then in the Hitler government, in the Hitler state, the possibility of consensual objection was absolutely impossible. Everybody had to be killed who denied arms.
I was very surprised what a Lutheran pastor, a Lutheran minister, being educated to be a good German, to be a good patriot, how could he react like that? And so we asked him, and in the evening he agreed to discuss the question. And that was the first time I discovered that that man, the leader of the seminar, had pacifist thoughts. Incredible as a good Lutheran.
Året är 1938 och Gestapo har tvingat bort Bonhoeffer och hans elever från Finkenwalde. Hans farhågor om ett kommande krig ter sig allt mer befogade. Och i november kulminerar förföljelsen mot judarna i den så kallade kristallnatten, då synagogor bränns och judiska butiker plundras. Bonhoeffer och några av prästkandidaterna har isolerat sig i en stuga på landet och får höra om händelserna i radio.
He had his Bible for his prayers and meditation, yeah. And just on Psalm 74, where it says, they speak in their hearts, now let us plunder them, let us burn them. They burn all the synagogues, the houses of God in the country. Our signs we did not see, there was no longer a prophet, there was nobody among us that knew how long. How long, O God, shall the fool blaspheme? And then, look here, Dietrich, on the 9th of, what is, on the 9th of November, there in his pencil, 9-11-38, and here, making an exclamation mark on that, yeah, which shows that on that very day he heard it, he was just meditating that, reading that psalm, yeah. And the candidates were just discussing whether this has to do with a kind of curse on the Jews, which was the usual way Christians reacted, and Dietrich said no. And in addition to this all, of course, the problem came that his draft was just coming, and the decision to serve or not to serve was then in the air. He had managed to get an invitation to come to New York and to teach there, and so he decided and managed through help of his father and other friends to get the passport and to get the visa, and so he left us. And he promised, I will prepare for you too, that you come over too. So we didn't know what to think, and as the story goes on, we will see how he experienced his arrival in the safe country, where he had opportunities to study, to teach, to write as he pleased. That apparently was not possible for him.
28 juni 1939. Tidningarnas rapporter från Tyskland allt mer oroande. De upptar ständigt ens tankar. Jag kan omöjligen tro att Gud vill ha kvar mig här om kriget bryter ut utan någon särskild uppgift. Jag måste återvända så fort som möjligt. 15 juni 39. Sedan igår kväll kan jag inte släppa Tyskland ur tankarna. Jag hade inte trott det möjligt att man i min ålder efter så många utlandsresor kunde få en så fruktansvärd hemlängtan.
Det finns berättelser om det här rummet där han var när han bestämde sig för att åka hem. Det är nerskräpat med fimpa. Och det står i böckerna att han sa att den som har varit där måste ha varit tok. Och han säger själv att han blir lugn när han kom på båten.
7 juli 39. Natt över Manhattan. Månen högt över skyskraporna. Resan är över. Jag måste genomgå denna svåra tid i vårt folks historia samman med Tysklands kristna. Vi kommer att ställas inför det fruktansvärda alternativet att antingen vilja vårt eget folks nederlag för att den kristna civilisationen ska överleva, eller vilja nationens seger och därmed civilisationens undergång. Jag vet vad jag måste välja, men jag kan inte göra detta val i säkerhet.
Vid hemkomsten till Berlin finner Bonhoeffer att flera medlemmar av hans familj anslutit sig till motståndsrörelsen. Bland andra systern Christine och hennes man Hans von Donani, som har en högt uppsatt post inom Abwehr. Och det är Hans von Donani som värvar Bonhoeffer som agent för Abwehr. Officiellt för att som teolog med internationella kontakter kunna rapportera om stämningen bland de allierade. Men inofficiellt för att skapa förståelse utomlands för den kupp mot Hitler som planeras av bland andra generallöjtnant Ludwig Beck, amiral Canaris och general Oster. Bonhoeffer fattar sitt beslut efter långa samtal med brodern Klaus och dennes hustru Emmy, också de aktiva i motståndsrörelsen.
And as more he heard, as more he himself felt that he couldn't stand aside, but he has to give his possibilities, which he had through his international contacts, through churches, to help to bring the matter forward. And that was rather problematic for him and costed him a hard work. I remember that I told him, wie ist das eigentlich mit euch Christen? Selber wollt ihr nicht töten, aber wenn es ein anderer tut, freut ihr euch, oder wie ist das? I asked him, how is that with you Christians? You will not kill, but that another one does it. You agree, and you are glad about. Huh? Why is that? And then he said, one shouldn't be glad about, but I understand what you mean. That's the way he came into the conspiracy.
Bonhoeffer var den enda teologen som deltog i den rätt lilla krets som direkt förberedde avrättningen av Adolf Hitler 20 juli 44. Och där gjorde han ju någonting som är exceptionellt kyrkohistoriskt. Jag vet ingen egentligen jämförelse. Han gav förlåtelse i förväg. Han gav absolution i förväg. Att döda en människa är någonting ont. Det är ju alldeles klart. Det är brott mot femte budet. Men han sa att det ni nu kommer att göra när ni avrättar Adolf Hitler är någonting ont emot Guds ord och Guds bud. Men jag ger er i förväg förlåtelse. Därför alternativet är så oändligt mycket värre. Att han fortsätter att leva och att han då blir orsak till miljoner människors död.
Men Bonhoeffer kommer inte att få vara med om attentatet. Den 5 april 1943 arresteras han och sätts i militärfängelset Tegel i Berlin, misstänkt för att ha smugglat judar ut ur Tyskland. Han har just förlovat sig med den unga Maria von Wedemeyer. Han oroar sig för henne och familjen medan bomberna faller över Berlin. Cellen är iskall och stinkande. Ändå lyckas han läsa böcker, författa och skriva brev i sin cell, med ett visst hopp om att bli frikänd. Men så kommer den ödesdigra dagen den 20 juli 1944. Hitler undgår med en hårsmån den bomb som von Stauffenberg placerat ut. Senare hittar Gestapo de så kallade Sossen-dokumenten som avslöjar alla inblandade, inklusive Bonhoeffer. Han får veta det och börjar inse att hoppet är ute.
Vem är jag? Man säger mig ofta att jag träder ut från min cell, lugn och glättig och fast, som en herreman från sitt slott. Vem är jag? Man säger mig ofta, jag talar med vakterna här fritt och vänligt och klart som vore befälet mitt. Vem är jag? Man säger mig även att olyckans dagar jag bär oberörd, leende, stolt, som vore jag van att segra. Är jag verkligen det som de andra påstår? Eller är jag blott det som jag vet om mig själv? Orolig, längtande, krank som en fågel i bur. Kämpande för att få luft som grep mig någon vid strupen. Hungrande efter färg och blommor och fågelkvitter. Törstande efter goda ord och människors värme. Skakad av vrede vid självsvåld och ringaste kränkning. Rubbad ur jämvikt av väntan på stora ting.
Ännu lyckas han få ut brev till vännen Bethke. Och det är nu han börjar uttrycka de teologiska tankar om sekulariseringen, om världen och människan bortom religionen, som kommit att förbrylla och fascinera eftervärlden allra mest.
För och med Gud lever vi utan Gud. Gud låter sig trängas ut ur världen upp på korset. Gud är vanmäktig och svag i världen och blott så är han hos oss och hjälper oss. I Matteus 8:17 är det alldeles tydligt att Kristus hjälper dig i kraft av sin allmakt utan i kraft av sin svaghet, sitt lidande. Här ligger den avgörande skillnaden från alla religioner. Människans religiositet hänvisar henne i nöden till Guds makt i världen. Gud är Deus ex machina. Bibeln hänvisar människan till Guds vanmakt och lidande. Blott den lidande guden kan hjälpa.
Riktigt vad Bonhoeffer menar kommer eftervärlden aldrig att få veta. Den 8 oktober 1944 förs han till Gestapos beryktade fängelse på Prins Albrechtstrasse. Breven till Bethke upphör. Och bland de sista skriftliga livstecknen finns en psalm som han skriver på nyåret 1945. Innan han transporteras vidare mot utrotningslägren Buchenwald och till slut Flossenbürg.
5 april. Har den där Hitler något slags middag hemma hos sig? Och det är då de bestämmer sig för att Bonhoeffer och några andra inte får överleva andra världskriget. De ordnar nödvändiga papper, sen ska de skicka vid en domare som ska döma Bonhoeffer. Han får åka godståg en bit och sen får han cykla upp till lägret. Och nu är det kaos, va? Bonhoeffer blir tillfrågad av någon att de ska hålla en andaktsstund. Och han vägrar, eller lite motvilligt går med på, därför att han är protestant. De flesta är katoliker. Och sen är det en ryss med. Den ryss är intressant. Det är ett syskonbarn till Molotov. Och han är ateist. Och Bonhoeffer vill inte genera en ateist med en gudstjänst. Men till sist går Molotovs systerson med på detta och de håller en gudstjänst. Han läser texterna om att genom Jesu Kristi död så kan vi hoppas. Och sen förklarar han hur läget ser ut och gör en analys av det hela. Och så avslutas gudstjänsten. Sen är man i färd med att smuggla över honom till ett annat ställe så han kan hålla en gudstjänst till. Och då kommer en sån vakt. Fången Bonhoeffer gör sig redo för att följa med. Och då är det dags. Då är den här läkaren, lägerläkaren, som genom en dörr ser Bonhoeffer, hur han tar av sig fångkläderna, böjer knä och ber ivrigt till Gud, reser sig, går upp till galgen med några raska steg. Man får nästan intrycket att han hoppar upp spänstigt, och där ber han ännu en gång. Och den här garpade lägerläkaren som har varit med många år, han säger att han aldrig sett någon människa be på det sättet. För att det syns tydligt att han är helt övertygad om att Gud hör hans bön. Ja, så hänger det in. Han blir död inom loppet några sekunder.
Underliga förvandling. Starka och verksamma händer. Ligger där bunna. Maktlös och ensam ser du din gärning. Slut. Dock andas du ut och lägger dig rätta. Stilla i starkare händer och låter dig lugnas. Blott för en stund berör du lyckligt din frihet. Nu är den lämnad åt Gud, som saligt fulländar.